Vi har kommit till kapitel 17 i Apostlagärningarna. Och vi har tidigare talat om att den här boken är inte så där jättemycket en lärobok i hur man bygger församling, utan det är mer berättelsen, storyn, om Guds plan att föra evangeliet till alla folk och länder. Och hur den planen liksom börjar mer och mer förverkligas. Först genom att de troende sprids ut över ett större område där de var från början. Och de helt enkelt delar med sig av evangeliet till de människor som de mötte på olika platser. Och sen så fick Petrus, det här minns du, Petrus fick en uppenbarelse som visar honom att budskapet om Jesus är till för alla människor, inte bara det judiska folket. Och sen så blir en av de allra värsta motståndarna till kristen tro, Paulus, blir frälst. Och så börjar han att resa runt och predika. Och man avskiljer Paulus och Barnabas och ger dem ett speciellt uppdrag att nå till de som inte är judar, de så kallade hedningarna. Och där vi ska börja läsa idag så har en barriär till liksom forcerats. För genom den helige andes ledning, där den helige ande både har stoppat och öppnat, som anden gör ibland tror jag, så har Paulus och hans team tagit klivet över till Europa och så befinner de sig i Grekland. Och då står det så här. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skriften och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte. Den är Jesus som jag förkunnar för er. Han är Messias. Och så var det en del där som kom till tro. Men de judar som inte kom till tro, de blev liksom upprörda och ställde till ett upplopp. Det här är ju liksom storyn i Apostlagärningarna. Så Paulus och Silas, de reser till Berea istället. Och där är det lite fler som kommer till tro. Men när judarna i Thessalonike får höra att de är där nu och predikar evangelium så reser de också till Berea. Så ser de till ett upplopp till. Och så här liksom. Och då står det så här att bröderna sände då genast iväg Paulus ner till kusten. Men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten. Och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus. Att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med de som vördade Gud och dessutom varje dag på torget med de som han träffade där. Även en del filosofer, både epikureer och stoiker, diskuterade med honom. En del sa: vad vill den där pratmakaren säga? Andra sa, han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. De sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom upp till Areopagen och sa, kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla tenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. En intressant notering. Areopagen var egentligen platsen för atenarnas domstol. Det var den här kala klippan med utsikt över stan och Akropolis. Här avgjordes både juridiska och religiösa frågor av Areopagens råd, eller de högstas råd. Det bestod av män som satt där i det här rådet på livstid. Och de hade med ed svurit att alltid hålla sig till sanningen och alltid följa sin övertygelse. Och antagligen så var Paulus inte anklagad för någonting, utan man tyckte bara att det han talade om var så spännande och intressant så de ville lyfta statusen på det här samtalet lite grann, liksom upp till någon sorts officiell nivå. Och grejen är, och det här är liksom ämnet för min predikan idag, att det finns en hel del att lära av, tänker jag, hur Paulus hanterar den här situationen. För det är en ganska annorlunda situation. Så länge evangeliet presenterades för judar så fanns det ju en del tydliga ingångar för Paulus. en gemensam bakgrund. Judarna väntade på Messias. De hade alla löftena. Så man använde skriften och löftena för att liksom visa då, precis som vi läste på, att Jesus faktiskt är Messias. Den som judarna har väntat på. Liksom. Men nu handlar det ju om människor som aldrig hade läst de judiska skrifterna. Som inte hade en aning om Israels Gud och löften om Messias, frälsaren. Och jag tror att vi ibland behöver tänka till lite grann. Hur presenterar man evangeliet för människor som helt saknar förkunskaper? För det är där vi är i vårt land idag. För när jag var ung, det är ju länge sedan nu, men när jag var ung så tyckte man ibland att människor hade fördomar om kristen tro. Liksom man hade någon sorts bild, den var sällan positiv, men man hade en bild av vad kristen tro och frireligiösa, speciellt vad det handlade om. Idag har de flesta svenskar inte ens en sån bild. Så hur presenterar man evangeliet för människor som saknar förkunskaper, som kanske inte ens har fördomar om oss? Och egentligen så hade Paulus kanske två möjligheter. Han hade ju kunnat börja med att dra hela bakgrunden. Eller hur? Alltså en sorts snabb spolning genom Israels historia och alla Guds löften till sitt folk och hela den här bilden någonstans. Risken var nog rätt stor att han då skulle tappa sina åhörare rätt snabbt. För de var inte judar och säkert inte särskilt intresserade av Israels historia heller. Och den andra möjligheten han hade var ju att på något sätt möta atenarna där de var. Att ta fasta på det de faktiskt hade kunskap om. Och som jag förstår den här texten så var det precis det Paulus gjorde. Låt oss se vad som hände här. Det står så här. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Så det är två ganska olika ingångar i de här samtalen som Paulus har i det här kapitlet. Till judarna säger han, den är Jesus som jag förkunnar för er. Han är Messias. Och till atenarna säger att det ni tillber utan att känna till, det förkunnar jag för er. Alltså judarna hade hela bakgrunden, de visste att Messias skulle komma. Men för grekerna, för folket i Aten, så spelade det ingen roll om Jesus var Messias eller inte. Det struntar väl vi i. För de hade ingen relation varken till Jesus eller till Messias eller någonting annat. Den engelska översättningen är lite mer brutal. Där säger Paulus ungefär så här, ni har ingen aning om vem det är eller vad det är ni tillber. Men jag ska förklara det för er. Och du vet, grekerna hade ju förfärligt många gudar. De hade jättemånga gudar. Och det var ju framförallt de här som man kallar de 12 olympiska gudarna som man tillbad. Du vet, Zeus och Ares och Afrodite och Hermes och Apollo och allt vad de nu hette. Men de här 12 som vi nog tänker på liksom som de grekiska gudarna, de var ju enligt den grekiska mytologin den tredje generationen gudar. De har liksom kämpat och vunnit och så här. Men alltså före de här olympiska gudarna så var det titanerna som härskade i gudavärlden. Och före dem så fanns de här som man kallar då för de ursprungliga gudarna som Kaos och Gaia och Eros och alla de här. Liksom. Och så fanns det ett oräkneligt antal mindre gudar. I stort sett så hade varje flod och varje berg och varje äng och varje liten geting eller nej, men liksom alla hade sin gud någonstans. Och det fanns till och med ett talesätt på den tiden där man sa så här att i Aten finns det fler gudar än människor. Många gudar blir det. Och vi läste ju liksom hur Paulus, han blev upprörd i sin ande när han såg de många gudabilderna, templen, statyerna i staden. Men det fanns ett altare som Paulus kände, det här kan ge mig en ingång. Det här kan vara en dörröppnare. Och det var ju det här altaret som var rest till en okänd gud. Och grejen är att man har hittat sådana altare lite varstans. Och ett av dem har man då forslat till Rom, och så är det lätt vandaliserat av romarna. De hade en tendens att göra så med grejer, så det fanns en inskription numera då på latin på det här altaret som inte fanns där från början. Det finns i Palatinmuseet i Rom om du vill titta på det. Men grejen är att det finns en story som förklarar det här altaret. Och alla liknande altare som fanns i Aten. För då lär ha funnits ganska många sådana altare resta till en okänd gud. Det finns, eller rättare sagt det fanns, för han är död nu. Det fanns en grekisk historieskrivare som levde på 200-talet efter Kristus som hette Diogenes Laertius. Och han författade ett riktigt smaffigt, omfattande verk om 10 band. Finns på svenska, i svensk översättning, då är det bara 1 band, men det är över 600 sidor. Som heter Berömda filosofers liv och lära. Hur många har läst den? Ja. Barbarer. Det har inte jag heller, jag bara skojar. Men där står det så här, då berättar han så här. Att därför, säger han, när atenarna attackerades av pest och den pytiska prästinnan bad dem att rena sin stad, så skickade de ett skepp till Kreta för att be Epimenides om hjälp. Och han kom i den 46:e olympiaden. Du vet, de räknade 4 års så här, en olympiad. Det var så man räknade tid. Så det här var ungefär år 592 före Kristus, om du är intresserad av det. Han renade deras stad och stoppade pesten på följande sätt. Lyssna nu. Han tog får, några svarta och andra vita, förde dem till Areopagen och där lät han dem gå dit de ville och instruerade dem som följde dem att markera platsen där varje får la sig ner för att vila. Och där offra ett offer till den lokala gudomen. På så sätt sägs det stoppades pesten. Än idag kan därför altaren utan namn eller till en okänd gud, och som är minnesmärken av denna försoning, finnas i olika delar av Aten. Så skriver Diogenes. Alltså man offrade till den lokala guden där de här fåren la sig ner. Jag vet inte om det var fåren man offrade, men man offrade till den lokala guden. Och man visste vem den lokala guden var. Om man inte visste det så reste man ett altare och offrade till en okänd gud. Grejen är att i det här textavsnittet, det 17 kapitlet, som vi inte har tagit tid att läsa alltihop, men där citerar Paulus den här Epimenides. När han först säger att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Och sen så kommer det här citatet, för det är ju i honom som vi lever och rör oss och är till. Och vi kan utgå ifrån att Paulus kände till den här berättelsen om hur Aten renades från pesten genom offer till en okänd gud. Och så säger Paulus att den här okände guden, han är ju bara okänd för er. Jag känner honom. Och det ni tycker är nytt och liksom handlar om främmande gudar, det är inte så nytt och främmande. Det är den guden som jag predikar för er. När man läser det här, hur Paulus använder ett religiöst altare som egentligen tillhör en annan religion. Hur han citerar grekiska poeter och vishetslärare och knyter an till den grekiska historieberättelsen, så kan man ju undra om det är så att Paulus och därmed Nya testamentet på något sätt promota synkretism, alltså religionsblandning. Grejen är att jag har både hört och läst sådana tolkningar av det här sammanhanget. Jag har också hört påståenden om att Paulus presenterar en sorts lågtröskel-evangelium, en light-variant av evangeliet. Lite lagom urvattnat så att det skulle bli lättare för grekerna att ta det till sig. Grejen är att inget av det är sant. För det evangelium som Paulus predikar för atenarna på Areopagen är exakt lika radikalt som det, brukar vara. Du kan läsa det själv när du kommer hem. Det är vers 22-31 i Apostlagärningarna 17. Men grejen är, jag kör en snabb genomgång. Han kallar dem för okunniga. Det är en fin ingång. Eller hur? Han talar om att det finns en enda Gud som har skapat allt och som är herre över himmel och jord. Han säger att den guden bor inte i sådana här tempel som ni har byggt. Han bor inte i någonting som är byggt av människohand. Han säger att den guden är inte heller gjord av guld eller silver eller sten som alla era gudar bilder. Och så säger han, den guden är inte långt borta från någon människa. Men vi måste söka honom för att finna honom. Och han kallar varje människa till omvändelse och erbjuder tron som en gåva till alla. Det är en sammanfattning av det budskap som Paulus predikar på Areopagen. Så det är inte synkretism, det är inte religionsblandning. Och det är nog allt annat än urvattnat. Men han använder en nyckel. Han använder en språngbräda för att skapa kontakt och intresse hos människor som inte vet någonting om Jesus, som inte har en aning. I min absoluta favoritfilm, och det är inte den jag tipsade om igår, utan här är en annan film. Min absoluta favoritfilm, alla kategorier, Forrest Gump. Man behöver vara i min ålder för att veta vad det är ens. Det finns en scen som så otroligt starkt beskriver var de flesta människor befinner sig i förhållande till evangeliet. Jag vet inte om du har lagt märke till det, men jag tycker det här är en av höjdpunkterna i filmen. När löjtnanten Dan frågar Forrest, have you found Jesus yet, Gump? Har du hittat Jesus än? Och Forrest svarar, I didn't know I was supposed to be looking for him, sir. Jag visste inte att jag borde söka honom. Det är den verklighet som ungefär 50 000 Enköpingsbor lever i. Jag visste inte. Jag hade ingen aning. Paulus behövde ett språk, han behövde en ton för att nå dem som inte visste. Och jag tror att du och jag och vi behöver hitta den ton, det språk som kan hjälpa oss att visa dem som inte vet vem Jesus är. Och jag kan liksom inte låta bli att koppla ihop den här texten och det som hände på Areopagen och Paulus sätt att använda olika språk för att nå olika människor med det som hände den där dagen när den kristna församlingen föddes. När anden kommer och fyller de troende, de lämnar det invanda och trygga och ger sig ut bland folket och talar olika språk som anden har gett dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem på våra egna språk tala om Guds väldiga gärningar. Vad betyder det på våra egna språk? Ja, det betyder ju, om vi ska översätta det rakt in i vårt sammanhang, på ett sätt som vi kan förstå. Eller hur? För människor talar i olika språk, och de menar inte bara de språk som vi använder för att prata med varandra. För vi kommunicerar ju inte bara med talade ord. Vårt sätt att agera är ett språk. Vårt sätt att förhålla oss till andra människor är ett språk. Vårt sätt att möta och närma oss andra människor är ett språk. De bilder, illustrationer, liknelser, anspelningar som vi gör är språk. Din och min personlighet är ett språk. En del av er har säkert läst den här boken Kärlekens fem språk. Jag hör till de som tycker den är rätt bra. Det här som handlar om liksom, ja, men vi har olika sätt att uttrycka kärlek. En del gör det genom att liksom ge gåvor. En del gör det genom fysisk beröring. En del gör det genom att göra en massa tjänster. Så här, olika sätt att ge ut kärlek. Men vi har också olika sätt som vi kan ta emot kärlek på. Och det här är ju lite samma grej. Att det finns olika sätt att nå olika människor. Du och jag talar olika språk. Och människor kan behöva få evangeliet presenterat på olika sätt. Vilken tur det är då att vi många är olika. Eller hur? Vilken tur att vi inte är likadana allihop. Prisat vare Herrens namn. Jag har ju tyckt det var förfärligt jobbigt att vara pastor i en församling där alla var Christer Hultberg. Vilken oändligt trist församling. Va? Nej, den var inte rolig alltså. Det skulle vara kul i 10 minuter. Sen ska man vara rätt trött. Eller hur? Du är trött efter 7 minuter. Men vi är olika. Och vi ska vara olika. Och jag tänker ibland att vi har så sjukt sett lätt för att liksom skapa normer och mallar. Så här ska man vara och så här gör man när man evangeliserar. Så här borde du vara. Och när man då inser att det är inte jag riktigt, så hamnar man i självfördömelse och mindervärdeskomplex. Jag tänker att den här snubben, han har fattat grejen. Fy vanlig han är. Lyssna på mig nu, för det här är så viktigt att du och jag förstår. Vi som inte är riktigt såna där. Det finns inte ett enda rätt sätt att presentera evangeliet. Det finns hundratusentals sätt att presentera evangeliet. Sen finns det nog ett och annat sätt som inte är särskilt rätt, men det blir en annan predikan. Alltså du och jag är olika. Och jag tänker att det finns människor som jag kan nå. Och så finns det andra människor som du kan nå. Det finns människor där jag funkar liksom i deras kontext. Jag skulle inte kanske funka med de som du funkar med. Men Gud har gjort det där jag med olika. Och så talar vi olika språk, men vi berättar om samma Jesus. Visst är det bra? Och en del människor kanske är mottagliga för evangeliet genom intellektuella samtal och så här. Jag vet inte riktigt vem av oss som skulle hålla dem, men i alla fall. Andra kanske är mer som de här byborna i Nong Hai, i Laos. Där en matkasse och lite kärleksfull omsorg är nyckeln som öppnar upp. Det är olika språk. Men det är samma evangelium. Och då tänker jag att även om Paulus i 1 Korinthierbrevet 9 säger att han har blivit allt för alla. För att i alla fall några ska finna Jesus. Så tänker jag att det är nog inte riktigt så Paulus det var tänkt. Att en snubbe ska vara allt för alla. Utan det är mer liksom att vi tillsammans blir allt för alla. När du och jag, vi med våra olika sätt, vi kan få upp lite lovsångar här nu tror jag. Att du och jag på våra olika sätt med våra olika personligheter, våra olika språk, våra olika sätt att vara, våra olika sätt att kommunicera och relatera till människor. Tillsammans kan vi nå vår stad med budskapet om Jesus Kristus. För alla har vi blivit allt för att i alla fall frälsa några. Amen.